Jag har toapapper om ni blir skitnödiga. Tamponger. Allt med.
I Timrå, strax norr om Sundsvall, finns en fiskeklubb som inte riktigt är som andra fiskeklubbar. För även om den heter Storöringens fiskeklubb, framtidens förening, så håller de på med mycket mer än bara fiske.
Du, ni får äta hur mycket korv som ni. Vi skulle ju vara lite fler idag, så jag har värre. Jag har 90 korvar med mig.
Jaha.
Så...
Och vi ska äta upp varenda el innan vi åker hem. Ja.
De anordnar vildmarksläger, gör barnfilmer om naturen. Det är också en idrottsklubb som tränar casting och flugkast. Där man tävlar med ett fiskespö i precisionskast eller att kasta långt. De har gjort en film om allemansrätten som de har översatt till 4 olika språk. De engagerar nyanlända och ensamkommande barn och ungdomar i den svenska naturen. Och de har en buss som de kallar Naturbussen. Den tar med passagerare i olika åldrar och med olika erfarenhet och bakgrund ut i skogen för att fiska, plocka bär och svamp och jaga. Och det är vad vi ska göra idag här i Ute med P1.
Nu tar vi.
Jajamän.
Jag heter Linnea Lotto och vi ska följa med Naturbussen ut på harjakt.
Ja, det är bra.
Hej, hej.
Hej, välkommen.
Linnea.
Minna.
Hej. Trevligt.
Såg ni har spåren på vägen när ni svängde in här?
Märkte någon?
Nej. Ingen? Sov ni? Allihopa? Ja. Är det bra, mamma?
Ja.
Är det du, har du varma byxor på dig?
Ja.
Mm. Bra.
Vi är ett gäng på 7 personer som åker ut till Lögde vildmark den här morgonen. Det är elever från Arenaskolan i Sundsvall som har följt med. Några är nyanlända till Sverige och vet ingenting om hur harjakt går till, medan några andra är rutinerade och har jägarexamen. Guider för dagen är Minna Olkinen som är med i föreningens styrelse och Bashir Hassan som har varit med i föreningen när han var yngre och som nu är praktikant och utbildar sig till vildmarksguide. Han hade ingen i familjen som brukade vara ute i naturen när han växte upp, och när de bodde i Vilhelmina som är en liten ort i Västerbotten försökte han roa sig utomhus på egen hand.
Och då var jag en gång ute vid vattnet. Och då såg jag en gubbe var där och fiska. Och han fångade en gädda på nästan 13 kilo. Var det. Och då trodde jag först att det var en haj faktiskt. För jag, som sagt, jag visste ingenting om naturen. Så dagen efter, då åkte jag ner på Ica var det. Och då hade de sådana här spön. Och då var den, kostade 120 kronor var det. Den spön har jag än idag också. Som minne. Första början visste jag inte hur man fiskar. Så när jag metade, då var min krok tom. Jag hade ingenting på kroken.
Men du ville ha den där hajen som den där gubben också hade fått.
Det var det som var min dröm. Men sen bytte jag. Sen såg jag att de kom med längre linjer med massa krokar på. Och då fångade de strömming och sånt där. Då gick jag och köpte en sån där. Och ändå så satt det fast. Jag bara, nu har jag fångat flera stycken på en och samma lina. Den var ju ganska stark. Men det var inte det. Jag hade fångat en gädda. Och det är faktiskt en av min största gädda jag fångat. Den var på 11,8.
Fick du upp den på egen hand?
Linan hade snurrat sig runt hela gäddan. Och det var alla 6 krokar hade gått in i gäddan. Så då drog jag in den. Och då, jag kunde inte få upp den själv. Jag var ju bara 7-8 år gammal. Och då kom den gubbe springande med en stor håv och plockade ut den ur vattnet med mig. Det var därifrån jag började fiska. Sen kom vi tillbaka till Sundsvall. Och då började jag prova nära vatten. Lite. Så bytte man utrustning och gick ut längre. Och sen så gick jag med på i klubben. Och där. Oh fan, röken hade lagt in. Nej, det var där jag började lära mig mycket om fiske. Sen lärde mig flugfiska. Och det, jag älskar det. Jag kan vara ute i dagar.
Vi skulle kunna gå en bit bort. Ni som har grejer med er. Ni kan väl lämna dem här. Vi har väl ingenting som blir blött eller något sånt här. Kan vi släppa hunden där vid spåret? Som jag såg haren.
Minna släpper sin finska stövare Raisa medan valpen Ansa snällt får vänta i kopplet. Och vi följer efter längs vägen och spanar efter harspår.
Ja, men det är, jag har ju
följt med pappa och min storebror och jagat.
Det här är Tyra Westin som är en av de mer rutinerade jägarna i sällskapet.
Ja, så länge jag minns i alla fall.
Så det var ganska naturligt att göra det också. Vad är det som du tycker om med det här då?
Nej, jag vet inte. Det är bara roligt att gå ut i skogen och ja, det är väl typ det.
Är det någon jakt som du tycker är mer spännande än någon annan?
Alltså jag har ju inte jagat så där jättemycket, men det mesta jag jagar är ju älg. Och sen har vi jagat lite fågel, men det är inte så att vi har haft några hundar eller något, bara gått ut liksom.
Hur funkar det då när man är... För du är 14 år, tagit jägarexamen, men när får man börja skjuta? När får man vapen? Hur funkar alltså, det med allt sånt?
Du får ju börja uppsiktsjaga om du har någon som har tagit jägarexamen och liksom har en bussa som du kan låna. Då får du ju sitta uppsiktsjagat. Den sitter med dig så får du skjuta och den sitter bredvid och är beredd att skjuta samtidigt liksom.
Och det är från när du är
15?
15 år, okej. Okay. Längtar du tills du blir 15 nu?
Ja.
Hur länge är det kvar?
Ja, det är väl snart ett halvår ungefär.
Okej, så till nästa höst då hinner du?
Ja.
Då hinner du börja jaga. Hur ofta kommer ni ut? Eller hur ofta kommer du ut? Och är...
Alltså, med de här, det är ju, jag har mest varit så här och fiska och grejer, så här läger och sånt med de här, men...
Men du är ute en del själv i alla fall? Och...
Ja, på hösterna brukar vi typ en vecka brukar vi ta ledigt och jaga älg och sen på helgerna efter liksom.
Så det går åt en del tid till att vara i jakten?
Ja.
Ser du någonting? Jo, men titta. Är det en hare som har varit och bitit nu på?
Ja, det är en hare som har varit där och ätit på lite där borta.
Inte någon ekorre eller någonting? Hur vet man att det...
Det är på sättet de har tagit ekorrar är ju inte, tar ju inte så stor yta för att förflytta sig. Men haren kör ju, och så förmodligen om vi skulle titta lite längre bort, då skulle vi se mer, för haren följer ju en och samma spår nästan varje kväll.
Okej.
Okay. Så de försöker hålla sig till en spår där de vet redan hur de kan undkomma rovdjuren. Ja. Så de är ganska smarta hararna kan man säga.
Det är väldigt skönt väder, alltså. Det kan väl vara kring nollan kanske, och så ganska lätt snöfall. Och...
Det är ungefär en 2 minus idag.
Nu när vi rör på oss i den här uppförsbacken så blir man ju varm också.
Vi får inte gå allt för fort, svettas vi, då kommer vi frysa ihjäl oss när vi står still.
Men du är ju på väg att ta jägarexamen också. Du får berätta.
Det är ju 2 månader kvar till mig, så jag håller ju på att läsa upp mig dit. Sen kommer jag ta en snabbare kurs för att hinna till nästa års jakt.
Hur kommer det sig att du blev intresserad och började fundera på att ta jägarexamen?
Det var ju efter att jag började med vår fiskeklubb, Storöringens fiskeklubb. Då träffade jag ju Minna där. Och hon erbjöd mig att komma ut en gång på helgpass med henne. Och vi gick ju dit. Och jag gillade det.
Du somnade inte direkt?
Jag somnade faktiskt inte. Och det var tvärtom. Energin bara ökade så längre vi var där. För först, även om det inte ser någon älg, det behöver inte vara naturen, fåglarna. Utsiktet var ju helt oslagbart. Och efter det så skrev jag till Minna, när ska du ut på nästa pass? Direkt när jag kom hem. Så jag började följa med henne på några pass där ut. Och ut på jakt efter fåglar, hare, älg. Ja, nu kommer jag rejsa tillbaka. Nej. Men då bestämde jag mig för att ta jägarexamen. Så jag började läsa på lite.
Vi lämnar harjakten i Lögde vildmark och ska nu till Uppsala. Där vi ska tillaga en enkel efterrätt över öppen eld. Tillsammans med utekocken Elle Nickerskova.
Nu är det kaffe på gång, elden brinner för fullt och kaffepannan är sån här klassisk, stor, svart. Ja, den har blivit svart efter all eldrök. Har legat på en stund, men Elle, du gör ju något lite annorlunda med kokkaffet.
Jo, jag kokar inte kokkaffet utan jag tar av det just innan det kokar, kanske 90-95 grader någonting. Och jag tycker att smakerna utvecklas ju ändå bäst i kaffet. Innan det kokar upp så att säga. Kanske vid 70 grader eller så. Så blir det ju bildas ett ljust som espressoskum på toppen. Då vet man att det närmar sig. Och så håller man det lite till. över elden. Och som det är nu för så blir skummet, gåskummet från ljus beige till lite mer karamellfärgat. Och sen lär man sig att se lite grann, men det här är nu runt 90 nu. Och jag tycker att det här är perfekt. Det är då liksom kaffet är som mest aromatiskt. Skulle man låta det här nu koka upp och det här skummet försvinner, då blir det lite mer bränd smak på kaffet liksom. Och man, ja, man förlorar den här aromatiska god kaffesmaken och doften. Så nu tänkte jag att vi bara låter det stå och sjunka lite ett par minuter innan vi häller upp. Och efter det ska vi göra en liten open fire dessert.
Det finns ju egentligen inga hinder kring vad man kan laga över öppen eld. Man kan laga i princip allt som man kan göra hemma.
Bara man har rätt utrustning.
Ja. Och nu så är det dags för det som jag i alla fall ibland tänker är lite svårt utomhus, efterrätt.
Ja, precis. Och det här är en väldigt smidig efterrätt som heter Open Fire Eclairs. Så det är alltså små bakelser som man gör över öppen eld som man fyller med chokladsås och vaniljsås. Och vi ska börja med att preppa våra grillpinnar. Så det man gör är att man tar en, tänk som en grillpinna, man ska göra grilla korv eller pinnbröd. Men den ska inte vara spetsig, utan man vill liksom ha den med rakt avkapad så att säga. Så det vi kommer att göra liknar lite pinnbröd, fast man använder inte pinnbrödsdeg, utan vi kommer att använda smördeg. Så här har vi en rulle smördeg som vanligt man köper på affären. Väldigt smidigt. Vi ställer oss inte och bakar smördeg ute i skogen, utan man tar bara med sig en sån här rulle och håller den kall så att den blir enkel att jobba med. Och så har vi vår grillpinne då. Den har vi klätt ungefär, vad ska man säga att det här är, 10 cm? Är det 15 cm det här?
Jag skulle tro att det är 10-11.
Ja. Så ungefär 10, mellan 10 och 15 cm klär man toppen av sin pinne med folie som man har vikt några gånger.
Pinnen är ju ganska tjock också.
Ja, precis. Det är ju just för att vi ska ju klä den först med folie och sen har man degen runt och gör som en korv. Man silar den och försöker få igen, ja, få ihop alla sömmar så att säga, så att det blir en korv. Och sen när den är färdig, när den bakas över glöden, så ska vi kunna få av den. Och då är det ett hål i mitten, typ som ett French hotdogbröd kan man tänka. Och då är det ganska viktigt att man har knipsat ihop den noga. För smördeg växer ju, och det är gjort av många, många, många tunna lagerdeg. Så när den växer så vill den gärna öppna sig i alla sömmar liksom. Så det viktigaste är att man försöker få ihop det så noga och liksom kleta ihop alla sömmar så noga man kan. Och sen när man har grillat färdigt den, när den fått fin färg och fluffat upp sig och blivit som en croissantkorv kan man säga, så tar man av den och då har man ju ett hål i mitten och det fyller man med till exempel chokladsås och sen drar man i vaniljsås på det. Det är riktigt gött. Jag tror att det här är bra nu.
Och nu bara öser du på med chokladsås så att det kommer in på insidan.
Ja, precis. Så.
Och så har du med dig färdig vaniljsås.
Ja, precis. Ja, vem ska ta? Ska du ta första tuggan då? Vi får så här man sätter in det igen.
Ska jag göra det?
Ja.
Nu får du hjälpa mig.
Ja.
Men gud så gott.
Jag älskar också croissanger. Gillar man det så är det här en helt underbar efterrätt.
Det här är Ute med P1 och i Lögde vildmark har vi slagit oss ner kring lägerelden och börjat grilla en del av de 90 korvar som har packats med.
Är det någon som har ketchup och senap med sig?
Nej.
För att Ingela sa, ringde mig. Vet du hur mina ketchup och senap är kvar i min bil?
Minna Olkinen som jobbar som fritidsledare och som för dagen är guide på turen säger att Storöringens fiskeklubbs samarbete med skolan gör att de får kontakt med många av ungdomarna i kommunen.
Flera år har vi haft liksom återkommande samma idrottslärare som kommer med sina sexer eller startar upp hösten med sin sexa till exempel. Och har en hel dag med övernattning i militärtält. Första gången ute i skogen. Jätterädda. Vet inte vad som kommer ut från skogen liksom. Så det är jättekul. Och de får ju testa på paddla och kasta med spö och casting och lite luftgivär. Och så går vi igenom lite olika djur som finns i svenska skogar. Och så det är jätteroligt.
Men hur svårt är det då att locka med? Jag tänker det vi gör idag är väl frivilligt att få med folk på sånt här. Hur lätt är det?
Vi tvingar inte någon hit i alla fall. Det är frivilligt.
Ja, det kan... Det är både och. Det, när det är frivilligt som från jobbet då, när jag försöker få ungdomarna, då är det ju, då bor de mitt i Sundsvall. Och de som inte har varit ute, det är jättesvårt att få dem med. Men när de liksom kommer och följer med och de har haft trevligt och sådär, så tycker de att det är kul. Men att få dem liksom...
Det är första steget, ja, som är svårast.
Det är jättesvårt. Men sen har jag några stycken som så här, pojkar som Bashir och Mohammed, som jag har lärt känna på gården, som hänger med mig överallt. Jag lurar med dem.
Har du varit med tidigare?
Nej.
Är det första gången idag?
Ja.
Hur tycker du att det är?
Det är jättejobbigt. Nej. Och kallt.
Kallt, ja, jag förstår det. Det blir alltid kallt när man är stilla. Det spelar faktiskt ingen roll nästan hur man klär sig. Om man inte har en eld. Det är skönt i alla fall. Kommer du följa med någon fler gång?
Kanske.
Få ha mer kläder nästa gång.
Du måste ju följa med nästa gång. Då kanske vi har lite mer bättre tur med vädret, så det inte har snöat under natten. Och det blir spännande när hunden får upp. Nu har hon så svårt att hitta några spår efter hare. Men det är spännande.
Det var inte så kallt trots allt.
Det blev väldigt skönt. Linnea. Åh, hur smakar?
Okej.
Ren eller älg eller något annat?
Ja, ni får gissa er fram.
Jag kan säga att det inte är älg. Har ni inga annat förslag?
Rådjur. Björn.
Vildsvin.
Hare.
Nej.
En gossa.
Det är bison. Kött.
Bisonrotta.
Ja. Bison.
Bisonrotta.
Ja. En stor.
Bison också.
Ja, jag har aldrig ätit. När vi har grillat klart sen är det lite lugnare. Tänkte Bashir få berätta lite grann för er som inte vet om harjakt. Mm. Tänkte jag.
Får vi se vad ni kan
och sen ni som har tagit jägarexamen kan väl hjälpa till. Mm. Om ni kommer på någonting som han missar eller något.
Ja. Jag tror inte
han
missar.
Jag tror inte han missar någonting.
Nej, faktiskt. Det är fekar.
En som har följt med naturbussen idag är Mohammed Al-Hassani, som har varit i Sverige i 2 år och väntar på besked från Migrationsverket om han ska få stanna.
Men jag älskar skogen och den här grejen. Ja. Det blir roligt och cool den här.
Vad är det du tycker om med att vara i skogen?
Fiska, tält här om jag sover, båt också, det var den här.
Brukar du göra det i föreningen eller själv också?
Ja, kanske ska jag göra själv. Med mina vänner, vi bestämmer kanske snart vi ska göra.
Du har kompisar som också tycker om att vara ute?
Ja, det kommer att sitta där också. Ja. Kanske vid den här sommaren vi ska göra det.
Och så börjar Bashir förhöra gänget runt elden på vad de kan om dagens huvudämne, haren.
Hur många sorts harar har vi i Sverige? Ja, det finns 3 stycken som är väldigt populära. 2 är mer populära än den tredje, men den tredje tillhör det populära också. Vilka 3 är de? Den ena är ju den vi jagar idag.
Skogshare.
Skogshare och så finns det fälthare.
Fälthare. Den har vi jagat idag. Och så är det en kanin som är med i listan. Men han är också en vild.
Ja,
vild kanin.
Ingela Dahlin, det är du som har startat den här föreningen för många år sedan. Om du skulle beskriva vilken roll ni har i Timrås samhälle idag, vad skulle du säga då?
Ja, jag tror att vi har en betydande roll i Timrå kommun därför att vi har så gott samarbete med, ja, jag kan tänka alla årsgrupper. Alltså, vi har samarbetat jättebra med skolan, vi har jättemycket samarbete med äldre människor och vi har en egen barngrupp i klubben som heter Örungarna för de minsta.
En av de saker som ni jobbar hårt med är att få in alla människor i samhället, även de som precis har kommit till Sverige. Hur har det funkat?
Det fungerar jättebra, men man lär sig ju efter resans gång, för vi är olika. Och det, vi har olika sätt att se på saker och ting, och man måste lära sig. Det är inte bara de som ska lära sig av svenska samhället, utan vi måste lära av dem också. Och, så att vi blir liksom ett. För det är viktigt och vi vill försöka integrera människorna i våran klubb så att man känner att man har en tillhörighet. Och det tror jag vi har lyckats bra med. Vi har ju många aktiviteter där vi samarbetar med, ja, men invandrade eller asylsökande och ensamkommande ungdomar.
Och naturens roll i det hela, vad skulle du säga att den har när det handlar om integration?
Naturupplevelsen är A och O. Det är A och O för oss i klubben och vår förening. Men det är också A och O för människor som behöver komma till ro. För det visar sig att vistas man i naturen så mår man bra. Man kan ta med sig den här känslan av att man känner sig lugn och mindre stressad. Och man blir mer harmonisk. Och det behöver alla idag.
Ingela säger att hon tror att naturbussen och alla aktiviteter de håller på med inom föreningen kommer att fortsätta en lång tid framöver.
Jag var ute med ett gäng ifrån anhörighetscenter i våras och de frågade mig när jag var dit och pratade först. Men kan inte vi få åka ut i skogen också? Och så gjorde vi en bussresa med dem och då tog vi en bil och en släpvagn och så fick vi lasta på, jag tror det var 10 rullatorer. Och så fick vi lasta av uppe i skogen och så fick de ta sina rullatorer och vara i skogen en hel dag. Underbart. Så naturbussen kommer att leva vidare, helt klart.
Det var allt från Ute med Pet den här gången. I nästa program snörar vi på oss löparskorna och tar ett djupt andetag.
Jag tycker att vi tar och landar lite grann och gör en solhälsning tillsammans. Och sen gör vi några poser som hjälper oss att hitta centrum. Så det är alltid bra att kunna ha balans när man springer. Och samtidigt kommer vi att träna upp styrkan i fotledarna när vi gör det.